Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Tillbaka till Ridsportpodden med systrarna Bergåka. Idag är det faktiskt bara rena systern Cecilia Bergåka som har en gäst. Ingen mindre än våran mamma Sigrid Bergåka. Välkommen!
Tack så mycket!
Du har ju faktiskt varit väldigt efterfrågad och efterlängtad till ett avsnitt. Så att vi är glada att du har tagit dig tiden att komma hit.
Nej men, ja, jätteroligt att få vara här. Tack så mycket att jag får gästa.
Ja, vi har mycket frågor som vi har fått in, men vi vill ju börja med en liten presentation. Vem är du?
Ja, att presentera mig som mamma var ju lite överflödigt kanske, men jag är ju väldigt stolt över det. Och att jag får vara mamma till er tre systrar och gärna se er glänsa, det är ju helt fantastiskt. Men jag heter alltså Sigrid Bergåkra. Och Bergåkra heter jag precis som vår gård heter, så jag är född här i Hälsingland. På gården och jag är nu 51 år. Det är en sån här helt utmärkt ålder tycker jag. Min favoritålder, eller vad man ska säga. Och jag är en riktig hästnörd. Jag känner faktiskt ingen som är lika hästtokig som jag själv.
Mm. Oh, we know, tänkte jag säga. Men jag vill höra lite kring din uppväxt. Hur växte du upp? Hur blev du så starkt hästintresserad? Vad gjorde dig så hästtokig? Kan du ta det från början?
Jag vet, jag har inte alla svaren, men jag tror att det hänger ihop kanske lite både med arv och miljö. Mitt arv är ju mina förfäder och även starka mödrar. Min mamma Inger och pappa Olle, de var härifrån Hälsingland. De träffas väldigt ung. De startade ett lantbruk tillsammans. Pappa tog över farfars gård här, Bergåkra. Så körde de igång med både vanliga lantbruksdjur som kor och grisar, men också hästar, och körde i skogen. Körde fram timmer och kol, jobbade i skogen med hästar. Och min mamma var också väldigt duktig att jobba ute på lantbruket med att köra häst. Hon växte upp med morfar. Så jag tror att det är både arv och miljö, det ligger i generna såklart. Pappa var också han red i det militära och han red med mig och utbildade mig när jag var liten då. Med både sina brukshästar och så småningom så fick jag en ponny.
Mm. Från att du då fick din första ponny, hur bar du av sen?
Ja, min första häst som jag red på när jag var så här 5, 6, 7 år, det var ju de här arbetshästarna, nordsvenskar och ardennrar. Och då fick jag sitta bakom selen, alltså på manken och följa med hem när de drog timmerlass. Så jag förstår inte riktigt hur modig de var, mina föräldrar som lät mig sitta där och vingla och hålla i loken liksom. Men det var en jättehäftig upplevelse och väldigt härlig uppväxt. Lite sån Astrid Lindgren-känsla i min uppväxt. Jag hade det väldigt bra. Och det jag kan komma ihåg av min uppväxt är den här lukten av härlig, svettig häst, granskog och gnistrande snö och kyla liksom. Så det är någonting som jag har i blodet, tror jag. Men sen så var ju drömmen såklart om att få rida på riktigt och få rida en ponny och utbilda mig som ryttare. Och det var liksom inte självklart här uppe, för att ridsport var ju inte riktigt rotat i vårat län då. Man skulle hålla på med trav eller man skulle arbeta med hästen på ett annat sätt. Så det här med hobby och ridsport låg inte så långt framme då i Gävleborg. Men ja, det var bara att bana väg.
Precis. Och då fick du din första ponny. Vad var det för typ av individ?
Ja, jag har turen att ha... Jag hade en farbror då, han lever inte längre, men han heter Kalle Bolumlid. Han var från Västergötland. Han födde upp välschponnysar. Han hade hingstar som Eklunds Anjo, Eklunds Bingo och Jesper och sådana. Jättefina välschhingstar. Och där födde han upp ett 50-tal välschponnysar. Och där liksom fick jag vara på somrarna och rida in unghästar med livet som insats. Och sen så... följer jag då för en helt fantastiskt fint sto som heter Alfa. Och jag ville så gärna ha henne, men jag fick tjata väldigt länge, väldigt mycket innan jag fick hem den här Alfa.
Mm.
Men till slut så kom hon hem.
Ja, och det var då starten på din tävlingskarriär, eller?
Ja, jag hade turen att den här Alfa, hon var från England egentligen. Hon hade nog tävlat lite grann i England. Så hon var välutbildad och jag fick lära mig att rida på en fin välschponny, mjuk och fin. Och jag fick åka till Bollnäs ridsällskap och träna lite där. Jag tränade för en hopptränare som heter Misan. Och jag var så himla lycklig över den här ponnyn. Så jag fick börja starta lite allsvenskan och sådär när jag var kanske 8-9 år.
Mm. Mm. Sen då? Vad hände sen? Vi vet ju om den här omtalade silvertango och så. Men kom den in liksom direkt efter...
Ja, det blev ett tragiskt slut på min kärlekshistoria med den här vackra Alfa.
Ja, berätta.
Vi hade ju våra hästar i såna här stora kuperade hagar här i Hälsingland. Och hela somrarna så gick de ju på sommarbete. Och jag var väldigt inspirerad av träng och fälttävlan. Och det var ju mitt mål med ridningen, var ju att bli en fullfjädrad fälttävlansryttare. Så jag red väldigt mycket kuperad träng och så. Och så skulle jag bara... skritta av min fina ponny på lite lång tygel. Och på vägen hem då härifrån berget så slog hon slog i hoven i en sten. Och blev faktiskt blockhalt och hon fick ett hovbensbrott. Ja, så hon...
dramatiskt.
Det var dramatiskt och hon blev alltså kroniskt halt. Och det tog flera månader innan vi liksom fick henne... utdömd och visste att det inte fanns något hopp längre. Vi försökte väldigt länge.
Mm.
Men hon överlevde inte det. Och då blev jag så här, nej, jag ska aldrig mer ha en häst.
Nej. Tänk om det hade liksom varit slut på din...
Ja, där hade det kunnat vara slut.
Ja,
för man blir så ledsen. Hjärtat liksom hoppar ur kroppen och jag ville aldrig mer gå till stallet. Så kände jag bara.
Hur gammal var du då?
Ja, jag blev 10 då, tror jag.
Ja. Men gud, du lurar.
Jag började gråta redan. En minut in i podden och det kommer tårar. Alltså.
Okej, okay, men...
Det är mycket känslor runt omkring hästar.
Ja, verkligen. Ja. Men sen då? Vad var det, hur tog du det vidare? Du kom ju in tillbaka till fallet.
Ja, precis. Nej, men det ligger ju i blodet som sagt. Det här gick ju bara några timmar. Sen hade man ju, började man ju titta då på annonser i ATL som tidningen hette. Det heter fortfarande. Där fanns det ju ponnyannonser. Och då var det en annons där det stod så här, C-ponny, 1,34, 10 000. Och det var 10 000 jag hade fått på försäkringen. Så jag sa till pappa, här har jag en perfekt annons.
Ja.
Den här ska jag ha.
Mm.
Ja, du vet ju ingenting, sa han. Jo, jag vet att den kostar 10 000.
Ja.
Så jag ville åka och köpa den här. Det var en liten detalj var att den stod i Trollhättan. Så pappa fick sätta sig i bilen. De var fantastiska, mina föräldrar kan jag säga. De ställde upp och körde mig kort och långt. Och ja, de var helt fantastiska med att liksom tro på mig på något vis.
Och ha tålamod
för dig. Verkligen. Jag var nog ganska envis redan då, kan man säga.
Ja, precis. Och ni åkte ner och hämtade den, eller?
Ja, det var literally så. För att jag kom till Trollhättan, klev in i stallet, tittade in i boxen och såg en vit, kritvit häst med en svart svans. Och tänkte, oj, var den vit liksom? Den var inte skimmel, den var bara kritvit. Ja. Lite så. Men så tittade hon ut med huvudet och vände sig om. Och då var huvudet svart och så hade hon en bläs. Så det var alltså en skäck.
Men gud, vad speciell teckning.
Ja, så nästan inga fläckar på, eller absolut inga fläckar på kroppen. Bara ett svart huvud med bläs.
Wow.
Och sen en vit kropp och en svart svans.
Ja.
Och det var då Tango. Men jag ville liksom att de skulle heta något ännu finare namn.
Du ville spajsa till det lite.
Ja. Så jag måste döpa om henne lite till Silver Tango.
Men gud. Alltså krydda lite till.
Ja, Silver Tango var då okänd härstamning. Och nyss hade haft föl, oskod, gick inte att rida på. Men hon kostade 10 000 och det hade jag.
Ja.
Så vi lastade henne och åkte hem.
Mm.
Sen började det liksom lite struggle. Det var inte som Alfa som var mjuk välschponny som rörde sig helt fantastiskt.
Nej,
Tango var smällfet. Ville inte gå från stallet och tyckte det var pest och pina att flytta till Hälsingland. Liksom.
Okej.
Mm. Så det tog en stund innan vi blev ett bra par. Hon behövde få kondition och ja, komma ut och galoppera här på grusvägarna och komma igång i kroppen liksom.
Mm.
Sen blev det en fin pony och vi red SM i fälttävlan.
Mm-hmm.
Mm.
Vilken resa. Hur fort löpte du med henne?
Hur fort?
Nej, fortlöpte.
Fortlöpte?
Ja, alltså, ja.
Det gick inte fort i början kan man säga. Hon fick tidsfel i alla hoppningar. Liksom. Jo, för vi var väldigt långsamma.
Okay.
Men hon blev atletisk. Och hur det fortlöpte var väl att ja, men vi la ju grunden i dressyren och i konditionen. Så sen var hon faktiskt stensäker i fälttävlan. Och jag sålde henne till en jättegullig tjej i Dalarna. När jag växte ur henne då. Och blev lite för lång. Jag fick väldigt långa ben väldigt snabbt i livet kan man säga.
Dressyrben.
Mm, långbenen.
Ja.
Så då siktade jag in mig på kategori D.
Ja.
Och då köpte jag faktiskt 2 skimmelston. Vilma Sita och Chasmi.
Mm. Så den ekonomin du fick in för Silver Tango kunde du alltså köpa 2?
Ja,
ja, det precis. Var ju bra förräntat måste jag säga.
Ja, det var det här som var på mitt, liksom, på min tanke hela tiden. För det fanns en fantastisk uppbackning inför min familj med både mina föräldrar och mina syskon. Men ekonomin fanns kanske inte på det sättet eftersom det här var en hobby.
Mm.
Och det lyxade man inte till sig med utan det fick jag ju sköta själv.
Mm.
Men de stöttade alltid med till exempel ja, men bara supporten med att skjutsa eller komma ut i stallen sen kväll och hjälpa mig. Eller, ja, de var ju, det var ingen som talade ner sporten. Tvärtom så var de, alla var väldigt fina med mig när det gällde min satsning liksom.
Mm.
Nej, men så då fick jag 2 skimmelston och det var ju en utmaning med dem. Men de red jag faktiskt också fälttävlan på. Hoppning och dressyr såklart, men fälttävlan var ju min liksom paradgren. Nu var det ju inte så många starter per år i den här regionen så måste jag börja åka lite längre då.
Mm.
Men växte ju de också ganska snabbt alltså. Alltså de där långa benen var ju tyvärr inte välkommet från min sida. Jag ville ju rida ponny liksom.
Ja.
Men jag började rida storhäst väldigt tidigt. Så jag var nog 12-13 år när jag började rida storhäst också parallellt. Och då gick jag ju på högstadiet. Och då hade jag en fritidsledare där som hette Maria Eriksson.
Ja, var Ia din fritidsledare?
Ja.
Så gud,
henne träffade jag då när jag var i skolan i uppehållsrummet. Och så här, vi bara pratade häst.
Ja.
Och hon hade ett jättefint sto som hon red och tävlade, som Erik Lette hade fått upp.
Mm.
Och det här stoet, vet du vad hon hette?
Nej.
Alfa.
Ja, men det är därför jag håller på att blanda ihop, för att det är 2 alfor.
Mm. Min första ponny hette Alfa och min första stora häst
Aha.
hette Alfa.
Okay.
Så det var lite kul, för Alfa är ju ändå första bokstaven i alfabetet.
Ja, exakt.
Så det var lite mitt hästalfabete. Men hon var ett väldigt känsligt sto, ett fuchsto med bläst, fyra vita. Rörde sig helt fantastiskt men var väldigt känslig. Och hon hade faktiskt slutat liksom äta. Mm. Hon blev stressad lätt och hon ville liksom inte riktigt vara ute och tävla på meetings och så. Så Ia då, Maria, hon erbjöd mig att jag eventuellt skulle kunna få köpa henne.
Mm.
Och satsa på att ge henne lite mer ja, men lugn och ro här på Bergåkra med hagtid och lite lättsammare träning då. Eftersom jag var bara junior.
Ja.
Så då sålde jag mina två ponys.
Mm-hmm.
Och så köpte jag Alfa.
Ja.
Så två små blev en stor.
Ja, perfekt.
Ja. Och sen så fick hon faktiskt flytta till mig. Och vi började liksom om och du vet, man joggade ute i skogen och så. För att ja, stressa ner lite. Och sen så var vi väldigt tidiga med att ställa ut en höbal i hagen. Det var det ingen som gjorde på den tiden. Så när vi hade så här besök så frågade vi frågade folk om vi hade blivit helt dumma huvudet som ställde ut en hel bal i hagen liksom.
Ja.
Men det var så hon lugnade ner sig lite grann.
Hur kom det sig liksom att tänkte de att man slösade på foder eller var det någonting?
Ja, man fodrar inte hästarna på det sättet liksom. Och man hade inte hästar på löstift på det sättet heller.
Nej.
Utan man fodrade högiver och man fodrade också väldigt mycket havre, helhavre och så på den tiden.
Mm.
Vilket gjorde ju henne, hon var efter Nepal hornbeam. Och hornbeam var ju fullblod.
Uh-huh.
Så det gav ju henne krusiduller i hjärnan och äta för mycket havre liksom.
Ja, precis.
Så redan där så blev det det här, ja men min boniga uppväxt,
uh-huh,
den känns otroligt lyxig. Mm. Att jag har fått den bara så här lite med modersmjölken kan man säga.
Exactly.
För att allting blev så självklart när man såg hur hästarna mådde när de hade ett naturligt liv.
Mm.
Men hon och jag, vi red dressyr, Alfa och jag. Det var ingen fälttävlanshäst utan det var en jättefin dressyrhäst. Hon hade gått Sankt Georg med Maria och hon kunde alla knappar. Men hon var ju då väldigt tittig och het och ville inte äta på tävling.
Nej.
Men jag kvalificerade mig till SM och SM:et var då i Bjär. Det är ju 112 mil då,
ja,
från mig där vi bor.
Precis.
På Bergåkra. Mm. Och då så skulle pappa fylla 50 år. Den helgen.
Mm.
Och då hade jag kvalat till SM. Och det här var ju faktiskt jättestort för mina föräldrar.
Mm.
Att jag skulle få rida ett SM. Så han, nu kunde de nästan aldrig åka tillsammans. För någon måste ju vara hemma och fortsätta sköta gården.
Mm.
Så det blev på pappas lott att vi skulle köra ner.
Mm.
Och vi hade också fått en mobiltelefon till bilen. Som liksom satt fast i bilen med en sån här sladd.
Mm.
För att vi skulle ringa hem till mamma och berätta hur det gick.
Ja.
Både längs med resan. Hon var ju mest orolig över resan tror jag.
Ja.
Men också på tävlingen. Och så. Mm. Så jag kommer ihåg att vi stannade innan Essingeleden i Stockholm. Och sa att nu ska vi åka genom tunnlarna.
Oh.
Håll tummarna liksom.
Ja.
Så det var stort för oss att komma iväg. Och sen kom vi ner till Bjäre. Och jag skulle rida på banan, men vi kom ju så sent så jag hann aldrig ut på banan. Men jag gick med henne en sväng på banan och hon hoppade och flög och var rädd för allting. Sen skulle jag starta första dagen på meetinget. Och kommer in på banan och kommer inte förbi Exne.
Nej.
Nej. För då såg hon en blomma. Och sen så var vi där vid Ex ungefär.
Ja.
En stund tills vi kom lite vidare. Men vi kom ju brutalt sist.
Ja.
På 43% ungefär. Så att det var ju... Pappa var väl kanske lite mot moloken då.
Ja.
Att vi hade åkt så långt. Och så gick det så otroligt dåligt. Men han var ju aldrig... Pappa hade ett fantastiskt tålamod som sagt.
Ja.
Och han var aldrig negativ.
Nej.
Han var så positivt lagd liksom. Så han peppade mig att... Ja, vi tar ut henne en gång till ikväll.
Mm.
Och vi lär känna miljön liksom.
Mm.
Så ska du se att hon också kanske börjar äta bättre och så och dricka. Så vi red en liten stund till på kvällen. Bara lite på långa tyglar och liksom joggade och red lätt och klappa mycket.
Mm.
Och sen så åt hon faktiskt sin mash och höt och så på kvällen.
Mm.
Och det var en vinst för mig att hon åt.
Mm.
Och sen dagen efter så gick jag in och då red jag på typ 65%.
Mm.
Så det var jättekul. Och vet du vad? Tredje dagen, då vann jag.
Jaha.
På över 70%.
Oh,
så jag var så himla glad. Det gick från liksom 0 till 100. Och den sista dagen, då slogs det ihop. Liksom, så att jag blev bronsmedaljör blev jag då.
Ja.
Och jag var 14 år och det var första gången på stor häst.
Ja.
Och det var första gången vi överhuvudtaget tävlade i Skåneland. Liksom. Ja. Så det var jättestort för oss. Och min pappa fyllde 50 år den dagen.
Vilken resa.
Alltså, och då var han så, alltså han var så glad så det finns inte. Och jag kommer ihåg på den här ryttarfesten vi hade då efter medaljutdelningen. Då sjöng, alla ställde sig upp och sjöng för pappa.
Nej,
och för mig var det jättestort.
Ja. Liksom.
Och så ringde vi hem då på den här biltelefonen med sladden. Och mamma, ja hon grät ju och var jätteglad. Och hon var bara orolig att vi inte skulle liksom komma hem nu då.
Nej, stanna i Skåne.
Nej, men hur det skulle gå och köra hem med Essingeleden och sådär. Mm. Under tunnlarna. Igen.
Ja. Ja, gud vilka minnen. Vilken uppväxt. Men jag menar från det då, du var 14 år då.
Mm.
Sen hägrar det ju någonting nytt, eller hur? Så småningom.
Ja, men alltså, Alfa var ju jätteviktig för mig liksom. Men jag ville ju självklart hålla på med hoppning och fälttävlan också.
Men du hade inte släppt den tanken?
Nej, har jag någonsin gjort det?
Nej, men jag tänker ändå liksom att du skulle ändå försöka skola in henne.
Nej, men jag red väldigt mycket ute. Vi hade inget ridhus eller någonting. Mm. Vi red ute och mamma stickade små såna här benvärmare som jag drog upp ovanför ridstövlarna så att jag kunde rida ute. Liksom. Nej, men det blev faktiskt lite andra saker i livet som kom också. För att jag började jobba som modell helt plötsligt. Jag gick visningar i Stora Stockholm på mässan. Och jag var med i en tävling i Veckorevyn typ tror jag det var. Och vann någonting där. Så vi gick på Café Opera med Orup.
Mm-hmm.
Du vet han som sjunger.
De som var med första avsnittet vet.
Ja, precis. Och sen så drog jag till Hamburg en kort sväng i en modellagentur som heter Model Team. Där jag fick träffa, jag bodde i en korridor tillsammans med Claudia Schiffer och med flera av de här fantastiska supermodellerna. Och det var inte jag. För jag fick ett smeknamn direkt när jag klev in på den modellagenturen.
Mm-hmm.
Och det var Decline. För jag var bara 1,73 cm. Så även om jag hade jättelånga ben så var jag väldigt kort.
Men du var alltså 15 år här? Eller 15,
ja, jag var 15. Det var precis efter nian då.
Åh, herregud.
Mm. Men jag var väldigt kort. Så det var väldigt svårt för mig liksom att hävda mig då, för det var väldigt mycket normer inom modellandet, om man säger. Och speciellt som mannekäng så måste man ändå vara helst över 1,80.
Mm.
Men det var roligt att göra lite reklamjobb och det var roligt att titta in i branschen och det påminner väldigt mycket om hästfolket eller liksom hästsporten. För det är mycket så här, tålamod, envishet, eget driv, att man vågar också stå upp för sig själv och vara väldigt trygg i sig själv. Liksom.
Ja, men jag tänker som 15-åringen då och då åka till Hamburg.
Mm.
Vad sa de här hemma då?
Ja, alltså det sa oss ganska mycket då det året. Det var en sån här rebelliskt år för mig. För att jag gick ifrån att vara den här hästtjejen med håret på svaj och bara långa ben. Och stora framtänder liksom. Men till att jag då fick lite modelljobb. Och så fick jag, första chocken för pappa var nog när jag fick ett jobb hos Björn Axén. En frisör i Stockholm. Och åkte ner med tåget. Och när jag kom ner så hade jag hår som, ja, mitt hår var ju lika långt som, mycket längre än nu. Det var liksom nedanför rumpan typ.
Mm.
Jättelångt tjockt hår liksom. Det var vad jag åkte ner med på tåget.
Mm.
Sen när jag kommer hem då hade de klippt av mig hela håret och bara en stor liksom lugg rakat i nacken.
Åh, herregud.
Och jag hade också fått nya kläder och de hade också sminkat mig till den här photoshooten. Så, och det sminket är ju som en kaka liksom. Det är så mycket.
Vilken chock.
Du vet, pappa skulle hämta mig på tågstationen och så, han såg inte det var jag.
Nej.
Och han började gråta bilen hem.
Nej.
Jo. Och så du får inte tillbaka ditt hår. Liksom.
Nej.
Och du bara, jag vill ha tillbaka min Sigrid.
Men
jag sa, ja men det är ju jag. Det är ju jag.
Ja.
Det är bara att jag liksom. Jag tycker det var jättekul med det här. Att Ja, men titta in i modevärlden. Det var väldigt roligt faktiskt. Det var annorlunda.
Men alltså, även fast det hade varit liksom nutid så är ju det väldigt ungt.
Ja.
Alltså, att vara då 15 år och börja modella. Alltså,
ja, men och sen
reklamjobb och även då utomlands och sådär.
Ja, men utomlands var ju jättestort för mig att bara gå från Hälsingland
ja,
till Stockholm. Ja. Och bara liksom åka tunnelbana i Stockholm. Det hade jag ju knappt gjort liksom. Nej. Men sen så fick jag det här Model Team-kontraktet och då stack jag då till Hamburg med flyg. Och jag kommer ihåg mamma och pappa stod på flygplatsen och grät floder alltså.
Mm.
Och de var ju liksom oroliga över alla steg i livet som jag skulle ta då. Men framförallt det här första steget, när du landar, vet du vart du ska gå då? Och vet du liksom någon som kommer och hämta dig? Och jag bara, ja men det är lugnt, det löser sig. Ja men du har ju bara läst lite tyska liksom i skolan. Ja,
men, jag tänker bara hur... Liksom, ja, ni hade ju mobiltelefon i bilen. Men liksom, visste du på riktigt vart du skulle?
Men sen hade vi hade ju inga mobiltelefoner då.
Nej,
som man sprang runt och höll i. Liksom.
Ja.
Nej, de satt fast i väggen alla telefoner på min tid.
Ja.
Ja, så att det här var ju att man skrev liksom lite lappar till varann. Och vi bestämde ju liksom, man ringde till varandra, gjorde man.
Ja,
och man bestämde liksom tider och de passade man faktiskt.
Ja, ja, men det känns som att det bara är ännu modigare att ha gjort en sån sak på den tiden. För jag menar, nu kan man ju ändå alltså, söka upp allting. Man kan verkligen investigate, liksom forska på allt. Var ska jag, vad är det för människor som kommer vara där? Hur kommer det gå till? Jag menar, du åkte ju ändå dit med lite lappar.
Ja, precis. Ja, men det var kanske det som är med mig också. Att jag har aldrig varit speciellt rädd för nya saker eller förändring. Så det var jätteroligt för mig. Jag ville verkligen utforska om det här var någonting för mig.
Mm.
Jag kom dit, jag hade en chaufför som stod med en lapp som det stod Sigrid på.
Oj, oj.
Jag åkte då och pratade tyska med taxichauffören. För jag pratar ju alltid med alla taxichaufförer. Det är
bäst. Det gör du verkligen. Men kan jag...
Ja, jag absolut. Tycker det, man ska vara trevlig.
Ja, det är inte bara att du är trevlig utan du vill också fråga väldigt mycket saker.
Precis. Mm. Sen så kom jag fram och settled down där i Hamburg och lärde mig U-bahn. Hur det funkar. För skulle man åka taxi så blev man inte rik. Så man fick lära sig att åka tunnelbana och bo i lägenhet och sådär.
Mm.
Så det var jättekul, jätteroligt. Allting var spännande, men... Baksidan utav den här världen är inte glamorös.
Nej.
Inte i mina ögon. Människor mår inte alltid bra. Det fanns droger som florerade som jag kanske inte såg på nära håll men på längre håll. Och det var ändå en stor chock för mig att det fanns. Och det var också ytligheten som kanske tog udden av att det här var ingenting för mig. Och plus att jag faktiskt också, jag var liksom lite för kort för att göra någonting riktigt bra utav det här. Men det var roligt.
Mm.
Det var en spännande tid. Och jag såg väldigt mycket snygga killar.
Men så du kom alltså hem sen till Sverige?
Jag kom hem till Sverige fortare än kvickt. För vet du att jag sökte in på ett gymnasium. Och då var det ett dressyrgymnasium. Så det var inte bara ett ridgymnasium utan det var ett dressyrgymnasium och det var det enda som fanns i Sverige. Det var Inga-Maj Bylund och Mette Henriksen som tillsammans med Hållavedskolan i Tranås hade startat det här.
Mm.
Och de tog bara in ett fåtal elever per år så vi var 3-4 stycken bara i varje årskull.
Mm.
Men man gick en vanligt gymnasium så jag gick samhälle.
Mm.
Och ja, men jag kom in i alla fall. För jag sökte ju och det var ju jättesvårt att komma in. Men man får komma dit och göra ridprov.
Ja, och så lite baserat på meriter och sådär.
Ja, och tack vare den här fantastiska SM-tävlingen jag hade lyckats få till. Så fanns det i alla fall en liten merit att söka på.
Mm.
Jag var ju inte helt imponerad utav mina fälttävlans framsteg liksom.
Nej.
Men det som var roligt var att på ridprovet... Så briljerade vi där med våra ridskolehästar. Och vem briljerade vi inte med? Jo, utan min kompis då från Söderhamn, Mattias.
Ja.
Så vi två var ju där och sökte samtidigt.
Ja.
Och kom in.
Mm.
Så det var väldigt roligt att få känna den här känslan. Att någon tror på mig. Alltså Inga-Maj Bylund som hade ridit OS i Los Angeles. Hon tror på mig.
Ja.
Och det var en fantastisk känsla att jag fick den här chansen.
Mm.
Så då skulle jag ju flytta då med hunden, katten.
Hunden, katten,
glassen. Hunden, katten, hästen och lite möbler. För jag hade bara några kvadratmeter där i en etta. Men mamma och pappa stod ju igen då och grät och vinkade av.
Men så du tog på riktigt med dig hund och katt?
Ja, hund
också,
och katt
utöver häst.
Skulle också bo med mig.
Okej, ja.
Och hästen och cykeln.
Ja. Och sen, Mattias.
Och Mattias, han också hade cykel och häst. Och flyttade också ner. Och sen hade jag några fler klasskompisar som bodde där nere. Som jag kände till lite grann. Helena och Lena och några stycken.
Ja, för ni blev ju ett helt gäng där i Tranås.
Ja, ja, vi alltså blev ju verkligen liksom ett gäng. Och i och med att det var så få, liksom, så blev det ändå att man blev väldigt tajt så här, vi som höll på med hästarna. Så.
Mm. För vilka var det som sen liksom tog studenten därifrån?
Ja, det var ju några stycken. Alltså, Patrik Kittel har tagit studenten därifrån. Mina Telde har tagit studenten. Charlotte Hyde har tagit studenten. Och Linda Bengtsson heter en jätteduktig tjej. Och Lena Wikner då, som är från Hudiksvall, jätteduktig. Helena Aronsson. Ja, det är många name dropping här.
Ja, alltså verkligen. Men vilket
bra gäng.
Ja, riktigt bra. Vilken bra årgång liksom.
Ja, jo, det var.
Eller det var lite olika årgångar.
Ja, det var det.
Liksom samma. Ja. Och så du och Mattias Jansson i en och samma lägenhet.
Ja, nej, vi bodde egentligen inte i samma lägenhet. Men han liksom sov skavfötters med mig när han hade ätit upp all min marängsvish. Så att det var, vi blev som bror och syster där.
Ja.
Men det var faktiskt tre bra år, tycker jag. För man lärde sig väldigt mycket om sig själv. När man ska ta hand om sig själv i tidig ålder.
Mm.
Ja, betala räkningar och passa tider. Och fixa med tvätt i tvättstugan. Man fick ju inte tvätta schabrak.
Nej.
Men det gjorde vi ändå på natten.
Jag får såna berätta lite. Liksom. Jag har ju hört ett annat liksom, från där. Det känns som att det var full rulle dygnet runt.
Ja, det
att
var
inte
det.
Ni liksom kolavippen.
Jo, vi kolavippen också. Ah, det gjorde okay. Vi liksom, vi var ju inte perfekta på något sätt. Och jag hade ju, jag hade ganska tuff tid egentligen. Om man tänker efter så fattar inte jag riktigt hur jag orkade. För jag hade lämnat min familj hemma i Hälsingland. Det var väldigt dyrt att åka tåg upp och ner. Så det var väldigt sällan man fick åka hem eller hade möjlighet att åka hem. Och jag saknade min hembygd och min familj. Och framförallt så var det en tuff tid för min bror då. Lars, han var väldigt sjuk så han åkte väldigt mycket in och ut på sjukhus. Och min mamma och pappa var väldigt orolig för det och jag också såklart. Sen hade jag min pojkvän faktiskt som spelade fotboll i Brage och bodde i Bollnäs. Och det var ju också ett slit liksom att I miss you och man saknar varann och man ska ringa varann.
Och, distans och
ja, allting. Och sen när han kom ner så hade han ju åsikter om vilket umgänge jag hade där nere eller vad jag gjorde och hur jag klädde mig och ja, men liksom, ja, lite kontrollbehov. Så det var en slitig tid liksom egentligen.
Ja, men
förutom det här med skolan och hästarna. Ja. Men fokuset var hela tiden på att försöka bli så professionell som möjligt med hästarna och lära mig rida så bra jag bara kunde. Så vi hade ju, fast vi hade liksom fulla dagar med hela dagarna i skolan och sen fick man välja bort en timme per dag för att kunna rida då.
Mm.
Så red vi på eftermiddagarna. Men vi ville göra mer såklart, så vi hade lite unghästar åt några olika personer som vi red och tränade, och vi tränade varandra väldigt mycket och hela helgerna gick åt till att försöka tävla och försöka ragga skjuts till tävlingen.
Ja.
Och så. Så det var liksom väldigt mycket aktiviteter runt omkring.
Mm.
Så målet blev ju uppfyllt på dagen. Så man var ju väldigt trött på kvällen och somnade.
Mm.
Och sen var det.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ny då. Mm. Som man körde på liksom. Mm. Det var en härlig tid och en många fina minnen ifrån Tranås.
Mm. Och efter det då, du tog studenten?
Ja, jag lyckas ju ta studenten men faktiskt ganska knappa betyg. Ja. I flera ämnen som jag inte riktigt, speciellt matte.
Ja. Jag förstår inte alls vad du menar.
Ja, det är något med arvet där också, ja. Tror jag. Men jag hade jättetufft med vissa ämnen. Men jag hade faktiskt högsta betyg i ridning. Och det var liksom mitt mål. Det var mitt mål. Men då ville jag plugga vidare då för att plugga upp mina betyg. Och eventuellt söka till polis. Det var mitt liksom nästa steg i livet. Mm. Så jag sökte lite utbildningar inom psykologi och även ekosofi som har med miljö att göra. Mm. Men precis då så med mamma och pappa, de hade faktiskt inte möjlighet att komma ner på min student, för det var liksom mitt i skörden kan man säga. Mm. Nej men det, alltså, de hade för tufft för det. Mm. Det var inte som förr att man bara kastade sig i bilen liksom.
Nej, och jag tänker under den perioden så var det väl också att de höll på att utveckla sin verksamhet så pass mycket kan man väl säga.
Ja, vi hade ju alltså en svinproduktion här uppe i Hälsingland, en utav Norrlands största. Mm. Så de var väldigt seriösa i sitt företagande, mina föräldrar. Mm. Och det tycker jag att jag fick en bra uppväxt att ha förståelse för och deras ansvar. Mm. Så det fanns inte så här utrymme för oss barn att bara liksom ta dem på hyllan.
Nej.
Så det tycker jag inte var någon nackdel att växa upp så.
Nej.
Men de kunde som sagt inte komma på studenten. Men jag fick vara och äta lite god mat hos några andra som tog studenten. Och vi hade det mysigt ändå. Mm. Men då ringer min pappa och berättar att han har fått ett erbjudande. Ifrån en bekant till honom som satt på länsstyrelsen. Och visste om en gård som eventuellt skulle arrenderas ut. Mm. Och de ville inte arrendera ut det till några lyxsökare. Alltså inte exploateras som golfbana eller utan det skulle vara en traditionellt lantbruk. Mm. Med kor och gärna hästar och gärna en familj som skulle sköta det här.
Mm. Hur gammal var han då?
Pappa?
Mm.
Vad kan han ha varit? Han kan ha varit 56, 57, 58. Han var strax under 60 i alla fall.
Mm. Och då?
Och du vet att han, ja, han var så ung i sinnet och så en visionär på något vis. Han var också väldigt orädd för förändringar.
Ja.
Så han ringer mig och säger, är du seriös i din satsning med hästarna och din ryttarkarriär? För det har du ju talangen för. Jag vet ju att du har talangen, men är du seriös? Ja, det är jag. Så jag svarade direkt, liksom, ja, det är jag.
Mm.
Ja, vad är det du vill göra? Jo, jag vill åka till Herbert Rehbein i Tyskland.
Mm.
Jag skulle vilja vara där ett år. Ja, jag förstår det, sa han. Men vi har fått ett erbjudande och då behöver jag veta om du är med på tåget. Liksom.
Mm.
Ja, det är jag. Självklart, om beroende på vad det är.
Mm.
Och jag blev ju jättenyfiken. Och sen ringde han upp någon timme senare och sa, jag har bokat ett tåg till dig, du ska till Vagnhärad, Trosa.
Mm.
Och där ska vi titta på en gård som vi kan få arrendera. Och det är faktiskt kungen som har den. Och jag bara, va? Kungen och drottningen?
Ja.
Eller man brukar säga kungen och Silvia. Jag förstår inte varför man säger det egentligen. Man säger ju liksom kungen och Silvia. Varför kunde man inte säga Carl Gustav och drottningen?
Ja,
ja, det är märkligt. Ja. Men hur som haver, så var det alltså Fastighetsverket som förvaltade det här åt kungen. Och det var en kungsgård som har anor från 1100-talet. Som låg där ute på en udde i havet utanför Trosa. Och jag kom dit med tåget och pappa mötte upp mig. Och när vi satt oss i bilen så säger han så här, mamma. Och mamma är så lustig, hon ville ju följa med och så, men då hade hon inte kunnat sova ordentligt på natten. Och sen när jag skulle åka i morse, då sa hon så här, jag drömde en dröm. Då skulle hon berätta att hon hade drömt en dröm.
Ja.
Jaha, vad sa hon nu då? För min mamma var så himla härlig med såna saker. Och då sa hon att, hon hade drömt att vi skulle flytta till en stor gård. Där höskullen var över 100 meter lång. Som man knappt såg från port till port.
Vad specifikt.
Ja, och att det var hav och vatten på 3 sidor om gården. Och att det var träd som flera personer behövde hålla armarna runt. För de var så tjocka träden.
Men gud, vad specifikt drömmen då.
Och sen att det fanns, att det var en väg. Som det var träd på sidan om. Som hon har aldrig sett. En sån lång väg med träd.
Ja.
Och det var ju en allé. Men hon fattade ju inte att det var en allé. Min mamma, hon har växt upp i Hälsingland. Hon har inte varit i Sörmland så mycket.
Det
var granskog. Ja. Det var granskog som vi var van. Så det här hade hon drömt. Det här berättade han för mig när han hämtade mig från tåget i Vagnhärad.
Mm.
Och det är inte så långt mellan Vagnhärad och Tullgarn.
Nej.
Och vi kom fram till Tullgarn, Tullgarns kungsgård. Då började det med att vi åker genom en allé.
Ja.
Som är en magnifik allé. Faktiskt en av de mest magnifika i hela Sverige.
Ja.
Den var dubbel förut, har jag läst i historieböckerna. Men de har tagit bort den där mittenraden.
Mm.
Och den var dubbel för att man skulle köra med häst och inte möta varandra. För de körde med så mycket hingstar.
Mm.
Så det var en väg norrut och en söderut.
Mm.
Men det är en magnifik allé. Den används i många reklamfilmer faktiskt. Och så.
Mm.
Och den imponerade på oss jättemycket när vi kom och körde där. Wow, vad är det här för ställe? Liksom.
Ja.
Och sen visade det sig att det var, havet var då på 3 sidor. Det ligger som en landtunga ut i havet.
Mm.
Och sen så var själva stallet var ett stort stenstall byggt som ett H. Och vi kom inte in för att det var liksom, vi fick inte upp dörrarna. Så vi gick upp på uppkörsbryggan på ena sidan. Och fick upp porten till den här höskullen.
Mm.
Och det var precis som mamma hade drömt. När vi öppnade höskullen så såg man knappt ljuset på den andra sidan. För det var över 100 meter långt.
Det är helt sjukt.
Så det var en enorm stallbyggnad.
Ja.
Och sen var det nästan 20 hus till.
Ja.
Så det var många hus på den här kungsgården.
Mm.
Och det var det här stora stallet. Och det var över 1000 hektar.
Mm.
Som skulle arrenderas ut. I ett naturreservat då.
Mm.
Så det kändes lite övermäktigt för den här lilla familjen ifrån Hälsingland. Men vi hade ju en fantastisk produktion. Min pappa var driven med sin svinproduktion. Han sålde gyltämnen och galtar över hela Skandinavien. Mm. Mycket till Danmark och Finland, Norge. Och sen så behövde han spannmål.
Mm.
Så han behövde de här hektaren att odla på.
Mm.
För att köra upp spannmålet till Hälsingland. Så det var det som var grundtanken. Vi skulle arrendera gården och förvalta den med spannmålsodling. Och förvalta den också med betesdjur eftersom det var mycket så här impediment då, som skulle betas med strandängar och naturreservat.
Mm.
Så vi skulle ha köttdjur och vi skulle ha får och så skulle jag få ha hästar. Och jag hade plats för 50 hästar där.
Åh, jäklar.
Men det fanns inga boxar än.
Nej.
Det hade bara varit en mjölkkogård alltså.
Mm.
Så jag behövde ju fundera på satsningen. Hur skulle det här gå till ekonomiskt?
Mm.
Och under mina 3 år i Tranås så hade jag faktiskt köpt en unghingst utav mina tremänningar. Lotta Bodin, Trogsta Semin.
Ja. Mm.
Hon var uppfödare till en hingst efter Martini som heter Lucky Liquor.
Mm.
Och jag hade också lite samarbete med flera uppfödare där jag hade tagit fram några fina unghästar.
Mm.
Som jag hade räknat med att jag skulle kunna få ha min fortsatta karriär.
Mm.
Men då stod jag ju då med den här fantastiska möjligheten med gården. Så alternativet var ju då att förskaffa mig ekonomi att bygga ett stall som jag kunde ha som en företagsverksamhet.
Mm.
Och då var det valet ganska enkelt faktiskt. Så hästarna såldes och min familj, mina bröder framförallt och min pappa hjälpte mig att bygga om stallet. Bilade bort sån här foderbord och ja, renoverade upp det här stallet invändigt. Och byggde väldigt fina boxar då med ny inredning.
Mm.
Det var faktiskt jättefint när det blev klart.
Mm.
Så jag fick ett fint fräscht stall. Vi lyckades göra en ridbana. En med staket och en utan. Mm. Lite så här jolo när man ska rida in unghingstar.
Ja, verkligen.
Speciellt precis bredvid vägen när alla turistbussar gick ner till slottet. Då, för slottet var ju öppet för turism då,
ja.
Under säsongerna. Men det här var en härlig miljö. Sörmland, ekar, havet, fantastiska stora beteshagar.
Ja, väldigt stora beten.
Mm. Mm. Och väldigt långt att gå i och för sig.
Ja, det var
och
verkligen.
Väldigt tungrot med gamla byggnader som skulle renoveras. Och mm. gamla hus. Alla kök och badrum i nästan alla hus behövde ju renoveras.
Mm.
Och så det var himmel och lite helvete. Men jag var 19 år då och startade det här företaget tillsammans med min familj, mina bröder. Och tog emot hästar för utbildning och försäljning och tävling. Och utbildade mig både som tränare och domare.
Mm.
Så det tog
fart. För det är fart, också liksom. Väldigt intressant att du blev domare redan vid 20 års ålder.
Ja, jag var nog kanske 20 när jag var klar.
Ja.
Så det var väldigt roligt när de skulle ringa och boka mig. För då så svarade jag så här. Ja, det är Sigrid Bergåkra på min telefon. Du vet, den här som sitter fast i väggen.
Ja.
Fortfarande satt den fast i väggen. Och de bara, ja, är din mamma hemma? För vi ville boka domaren liksom. Jag bara, nej, men det är jag som heter Sigrid. Jag är inte 70 år liksom.
Nej, precis.
Men nej, det var väldigt roligt att börja döma. För att, att vara domare gjorde ju att jag blev en mer fullfjädrad tävlingsryttare. Det var faktiskt den dolda agendan jag hade. Att lära mig hur man tänker ur ett domarperspektiv.
Alltså väldigt smart, jag önskar verkligen att man hade kunnat gjort det, eller ja, det är såklart på två sätt, men att man hade kunnat kommit in i det liksom arbetssättet i så pass tidig ålder som du gjorde.
Ja, det är, för, alltså, det är någonting som jag kanske ska ta med mig och inspirera andra, att det här med att utbilda sig, oavsett vad man än gör, men skynda sig att utbilda sig, att ta emot olika både kortare kurser och längre, det är ju det viktigaste i den här åldern.
Mm.
Och jag ville fortsätta utbilda mig till polis, det var målet. Så även om jag hade startat upp verksamheten där på, flyttat dit, eget hus och du vet, Jag var så vuxen, man så här storhandlade och bytte gardiner. Och var ju liksom, man, lite som ni är i eran ålder nu. Man hade liksom koll på livet på något vis. Man visste så mycket, fast man fattar inte hur lite man visste.
Nej, men
man är faktiskt väldigt vuxen i den åldern på något sätt. Så jag sökte, eller jag pluggade då samtidigt några timmar i veckan på gymnasiet i Södertälje. Och där var det jätteroligt att lära känna väldigt många olika människor från olika kulturer som bodde i Södertälje.
Mm.
En stor stad, en också ganska orolig stad att flytta till då. Men för mig var det jättebra att lära känna miljöerna.
Mm.
Och få lite mer skinn på näsan också som bondjänta.
Mm.
Sen så tog det här företagandet över mer och mer. Vi hade många hästar i stallet. Och jag tyckte det var väldigt roligt att ta fram hästar till kvalitetsbedömning var det ju då först och främst. Så det var ju 4-åringar som skulle utbildas till det. Och sen så la jag väl ner planerna på att utbilda mig till polis.
Mm, men det tog liksom över.
Ja, men det var sista året då som det var betald utbildning. Så att man fick utbildningen betald om man ville gå och läsa till polis eller gå och utbilda sig till polis. Så att det var lite synd, för att egentligen så hade jag gärna velat haft den här utbildningen med mig.
Mm.
Men eget företagande blev min grej. Och sen så träffade jag faktiskt en militär och gifte mig.
Ja, det är helt sjukt. Mm. 19 år.
Ja, jag var 20 när jag gifte mig då.
Ja. Ja, tänk om jag hade varit gift nu, alltså för 3 år sedan. Det är helt otroligt.
Ja, jag var liksom lite låtsasvuxen där på något vis, tror jag. Men det är väl ingenting att rekommendera alla gånger. Men vad är det som stoppar en att ha ett seriöst förhållande? Det är väl ingen egentligen ålder på det.
Nej.
Så vi hade det ett par riktigt bra år egentligen. Men han hade en sjukdom som också var svår för mig att leva med.
Mm.
Så vi gick skilda vägar när jag var 22.
Mm.
Mm. Men det var en sån där tid i livet som var väldigt intensiv. Dels att bo på den här fantastiska kungsgården.
Mm.
I en magisk gammal herrgårdsbyggnad. Och utveckla mitt eget företag. Åka runt och tävla i Sörmland.
Mm.
Jättehäftigt att få uppleva alla fina anläggningar som är runt omkring Sörmland i Stockholms län och i ner mot Nyköping, Norrköping, Linköping och sådär. Mm. Det var en jättefin tid.
Mm. Och liksom från det då, du blev ju då nyskild också och hade liksom körde vidare med företaget och allting sånt. Vart var du av sen?
Ja, men sen var det liksom dags att komma iväg en sväng. Alltså jag hade ju längtat efter det här med Tyskland och Holland när jag gick på ridgymnasiet.
Mm.
För där var meckat. Och min drivkraft har alltid varit att liksom förskansa mig mer kunskap.
Ja.
Så oavsett tror jag vilken bransch jag hade valt så hade jag velat utvecklas.
Mm.
Och man ska inte stagnera bara för att man driver ett företag så behöver man ju fortsätta utvecklas och utbilda sig. Så jag tittade på vad jag kunde plugga mer för någonting. Och ett universitet i Holland blev min nästa destination. Larenstein i Arnhem.
Mm, vad var det för inriktning på det?
Horse Business School.
Mm, det låter så jäkla häftigt.
Ja.
Så,
det var inget konstigt i Holland.
Nej.
Men det var lite konstigt i Sverige. För det var fortfarande inte vedimerat att jobba med hästar professionellt.
Liksom. Nej.
Om man inte höll på med travet eller galoppsporten. Men i Stockholm var det lite bättre än här uppe i Hälsingland. Mm. Och Skåne var det ju mer etablerat såklart.
Mm.
Men fortfarande Gävleborg. Stannar man liksom på macken när man var uppe och hälsa på. För vi hade ju faktiskt Bergåkra kvar. Fast vi arrenderade så hade vi Bergåkra kvar. Men det blev mindre och mindre aktiviteter här uppe och verksamheten här uppe i Hälsingland, den stannade lite grann av, för vi behövde ju också fokus på Tullgarn.
Det växte ju och blev så stort liksom. Mm,
och då blev det Bergåkra lite mindre, så det blev lite mer som ett fritidsboende.
Mm.
När vi åkte upp då, skulle till exempel åka slalom i Järvsö eller vi kom upp över helgen eller något sånt där, så kände jag mig lite som stockholmsk.
Ja, jag förstår
det. Trippade in där med högklackat och en liten päls.
Ja.
Och var in på macken då och skulle köpa lite mjölk eller något.
Ja.
Och då så tyckte jag att de pratade så mycket dialekt till att börja med.
Mm.
Mm. Och sen så tyckte jag också att det kändes som det enda de kunde fråga var liksom, håller du på och leker med maten fortfarande?
Ja, det var kändes fortfarande den liksom jargongen.
Ja, det var, kändes som att det här med att jobba med hästar,
det togs inte seriöst.
Nej, det togs liksom inte seriöst. Nej. Om inte jag hade hållit på med travet.
Ja.
Då kanske det hade funnits en
eller liksom fortfarande med arbetshästar på, på något sätt.
Ja. Men ridsporten, dressyr och hoppning och fälthavar. Ja. Nej, det var ingenting som riktigt var etablerat här uppe då.
Mm.
Men jag var ju... Det var inte det att jag var fin i kanten. Men det var, jag kände av att jag började bli lite så här... Jag var inte, alltså det var, Hälsingland höll på att rinna ur ådrorna på något vis.
Mm.
Och jag gillade inte att jag hörde skillnad på dialekter och sådär heller. Jag tyckte att jag började tappa det lite.
Ja.
Så jag kände att jag längtade hem liksom. Mm. Men jag trivdes väldigt bra på Tullgarn måste jag säga.
Mm.
Men då var det ju dags för nästa steg och det var ju Holland.
Mm. Så dit flyttade du... Med vem och hur och liksom hur gick det till?
Ja, katten fick stanna hemma men hundarna. Hundarna, jag hade rottweiler, jag hade ju rottweileruppfödning. Så jag hade väldigt mycket fina rottweiler. Och jag fortsatte med både bruks och utställning när jag bodde sen i Holland. Och parade lite tikar med tyska fina rottweiler. Ja. Så jag hade en rottweiler med mig som hette Flisan.
Mm.
Och sen så hade jag... Mina två, eller den ena ägde jag själv, en hingst som heter Muffin, efter Cortege, som var lite före sin tid kan man säga.
Verkligen.
Ja, häftig häst. Och sen hade jag också en hingst som Agneta ägde som heter Marvin, som jag faktiskt var lite sugen på att satsa på inom fälttävlan.
Mm.
Så jag red både hoppning och dressyr på honom.
Mm.
Men så då flyttade jag ner till Holland, började på universitetet på Larenstein i Horse Business School. Det handlade om marknadsföring inom hästbranschen, det handlade om lite veterinärpoäng, det handlade om väldigt mycket om reproduktion, avel, genetik, allting som hade förde liksom hästbranschen framåt. Och just då var Holland världsledande inom avel, framförallt på dressyrhästar. Så det var väldigt intressant för mig att göra de här. Vi var på forskningsstationer som Lillestad som forskade på osteokondros. Vi var, gjorde så här enterprise analysis på många försäljningsstall där vi fick till och med titta i deras bokföring.
Mm.
Det var väldigt många toppryttare som vi fick både besöka och träna för.
Mm.
Och jag ställde mina hästar faktiskt hos Edvard Gahls stall.
Mm.
Så Nicole Werner och Edvard Gahl var... mina liksom husgurus under några år där och det satte väl sin prägel i att jag lärde mig väldigt mycket om den liksom moderna den moderna dressyren i Holland om man säger.
Mm.
Det tyska systemet hade sina influenser men det holländska systemet hade sina influenser.
Mm.
Så det var också en jätterolig tid och vi som gick på universitetet, vi var ju en jättehärligt gäng.
Mm.
Det var några från Irland, någon från Australien, från Österrike, en tjej från Finland. Spanien hade jag några som var ifrån.
Mm.
Och ja, men liksom, de här blev ju också kontakter.
Ja, verkligen.
Så att det var, ja, det var en super härlig tid. Och jag liksom fick ha min egen bil. Jag bodde i en bungalow på en sån här jättehär... Det heter River Park. Mm. Men så, som precis allting i Holland så var det så fake. Det var en fake strand. Det var en fake sjö.
Uh-huh.
Och ja, men det var liksom ett eget liv.
Uh-huh.
Och jag hade liksom kostym och högklackat och gick på universitetet.
Uh-huh.
Och sen så red och tränade och tävlade. Både hoppning upp till 1,35-1,40 med Marvin. Och han gick också Sankt Edvisyr.
Ja.
Sen så red jag då den här muffin som var efter kortege. Och sen var det fullblod, han var väldigt het.
Mm-hmm.
Och han var väldigt svår. Och jag försökte knäcka nöten hur jag liksom verkligen skulle få en sån här avspänd bra skritt. Samtidigt som man skulle ha sin otroligt häftiga passage.
Mm.
Och det här var liksom en sån utmaning för mig.
Ja.
Och jag hade ju nästan ingen annan som ville sitta på den här heller. För han var ju som en liksom het hot potato.
Ja, med raket.
Mm, han var rakethäst. Men i Edvard Gall så såg jag liksom en själsfrände.
Ja.
För han hade också väldigt mycket energi i sig som jag har från min fälttävlans känsla. Och det som var väldigt tråkigt då var att min pappa först blev väldigt sjuk i cancer. Och det gick så fort. Han blev sjuk på bara 7 veckor. Alltså från att vara superfrisk och inte ett grått hårstrå till att bli väldigt dålig.
Mm.
Och då så behövde jag flyga hem.
Mm.
Och då så frågade jag, snälla Edvard, kan du rida min häst? Alltså, medan jag, min pappa är jättesjuk, du måste rida min häst. Han, alltså Edvard, han är världens snällaste.
Mm.
Han är så himla god kille, så att det går inte att beskriva. Han har ett så stort hjärta.
Mm.
Och han och Nicole, de körde mig till flygplatsen.
Mm.
De tog hand om mina hästar och jag flög hem till min sjuka pappa.
Ja.
Som faktiskt dog.
Mm.
I cancer då, i lungcancer. Och det var tufft att vara med om det och sitta vid hans sida när han gick bort. Men jag är glad att jag hann hem.
Ja, verkligen. Mm. Det gick ju så fruktansvärt fort.
Ja. Och sen så flög jag tillbaka, kommer ner och är ganska urvattnad som en disktrasa. Liksom har gått igenom allt det här.
Mm,
det men jag fick ju landa då och öppna stalldörren och Edvard sa, nu ska vi gå ut och rida din häst.
Mm.
Och jag fick sätta mig på en skön stol och bara titta när han satt upp och red en helt fantastisk passage på denna muffin.
Mm.
Och sen skittade han på långa tyglar.
Ja, fantastiskt.
Så det kommer jag aldrig glömma. Och den hjälpen jag fick över tröskeln.
Mm.
Så det gör mycket att ha sina förebilder, men det gör också mycket att våga släppa in andra.
Mm.
Att ja, men ta lite kunskap utifrån, våga andra rida som sin häst och liksom. Såna saker. Ja. Så han hjälpte mig över tröskeln mot svårklass och det var en fantastisk tid. Men och jag träffade också som sagt jättefina vänner och pojkvänner i Holland. Men min pappa sa innan han dog, stanna inte i Holland, Sigrid, kom hem.
Ja.
Snälla, gör mig den tjänsten, kom hem.
Mm.
Så jag var ju liksom, jag tänkte ju på det såklart.
Mm.
Ja, nu blev jag lite rörd.
Ja.
Eller ja, som vanligt då. Men i alla fall så gick det inte så många veckor. Jag hade fått ett jättebra jobb i Holland också. Samtidigt som jag pluggade så red jag sån här pavokupp. Mm. Det är för unghästar, till exempel som en British Trophy, fast i Holland. Så jag red 5-åringar och 6-åringar.
Mm.
Och på den här pavokuppen så hade jag träffat en tjej som heter Barbara Dix.
Mm.
Och hon var för mig den absolut bästa ryttaren jag sett i hela mitt liv.
Mm.
Hon red helt magiskt alltså. Och vilken unghäst hon än hade så gjorde hon ett så bra professionellt jobb. Och hon var satt så snyggt.
Mm.
Och hon var supertrevlig, alltid så här good luck. Och ja, skithärlig tjej. Hon går omkull med en hingst och får hingsten över sig och bryter lårbenet på en tävling.
Åh, gud.
Och jag kände inte henne så väl, men jag såg ju olyckan och hörde talas om den här ambulansen. Och liksom vi fick höra talas om den här olyckan.
Ja.
Det var liksom, det fanns ingen Instagram då. Men om den hade funnits så hade den här funnits på Instagram.
Ja.
Ja, men i alla fall så...
Latest news.
Ja, det var latest news. Och så går ett par dagar så kommer min rektor på universitetet fram och frågar mig om jag kunde ta ett samtal. Och då liksom, telefonen satt ju fortfarande fast i väggen. Mm. Så man måste ju gå in på ett rum då och ringa. Och då var det en lady som heter Elsa Brinkman.
Mm.
Och hon ringde och frågade om jag var den här svenska tjejen. Mm. Ja, jo, jag är den här svenska tjejen. Ja, jag har sett det på tävling. Och jag har en anställd. Hon heter Barbara Dix.
Mm.
Och hon är sjukskriven nu. Mm, ja, just det. Jo, jag har hört talas om det. Liksom.
Mm.
Och jag undrar om du vill komma och jobba istället för henne.
Mm.
Okay. Tänkte jag då först. Ska jag ta den där hingsten då som hon gick omkull med? Men ja, men alltså jag blev jätteglad.
Mm.
Det var ju en otrolig bekräftelse liksom, att jag skulle få komma och jobba då istället för Barbara. Och det bästa av allt var att Barbara skulle sitta på läktaren och hjälpa mig och coacha mig med de unghästar som hon hade då i sin satsning.
Mm.
Och det här var ett försäljningsstand. De sålde väldigt mycket till Asien och USA. Och de hade även sålt hästen Joker till Anke von Grünsven, så att de behövde aldrig göra reklam någon mer, för de hade liksom ett otroligt kontaktnät. Elsa Brinkman själv som ägde stallet, hon var som en sån här Melrose Place lady liksom. Hon var som tagen ur en amerikansk såpa liksom. Hon var helt, hon hade fantastisk outlook, men hon hade också ett väldigt starkt ledarskap kan man säga.
Ja.
Så där gjorde man liksom inte fel. Nej, och hon fodrade, hon gjorde alla sina kvällsfodringar själv. Hon hade ständigt antingen Gucci eller Prada-dräkt, högklackat, och fodrade hö i högklackat. Så hon var liksom ikonisk.
Ja, verkligen.
Men Barbara var ju en helt fantastisk tjej. Hon satt på läktaren när jag red varje häst med sitt stora gips. Och vi hann ju prata väldigt mycket då.
Mm.
Vi blev väldigt bra vänner. Och hon hade missat sin mamma när hon var liten.
Mm.
Hon berättade väldigt mycket om sitt liv och vi blev väldigt liksom nära vänner. Och jag jobbade där under det här året. Och jag såg verkligen fram emot varje dag. Liksom. Även om jag pluggade så var det ändå roligt liksom, att kasta sig i bilen 5:30 på morgonen för att hinna rida några hästar på förmiddagen, alltså på morgon.
Mm.
Sen plugga på dagen och sen rida några till hästar på eftermiddagen och kvällen. Liksom.
Mm.
Och tävla varenda helg, varenda helg, varenda helg.
Mm.
Så det var ju otroligt spännande tid. Men då blev min mamma sjuk.
Mm.
Och det var hon ju säkert egentligen när pappa var sjuk. Men hon vågade liksom inte riktigt säga det. Hon ville inte belasta oss med det. Det är typiskt min mamma också. Hon var så stark med allting. Hon skulle vara så stark gentemot oss. Så jag fick veta det och måste åka hem. Och hon hade långtgående lymfom då.
Mm.
Hon behövde läggas in. Och jag behövde avsluta mitt arbete helt enkelt där nere.
Mm.
Så vi sa hej då till varandra, jag och Barbara. Och jag kan säga att det var så mycket jobbigare att säga hej då till Barbara än till pojkvänner.
Ja.
För att det var min absolut liksom, finaste vän och stora förebild just då.
Ja.
Och det blev lite turbulent faktiskt för henne. För att hon rymde med Elsas man sen.
Ojsan.
Ja, ojsan. Ja, jag får berätta sånt här. För att de är gift nu och har barn.
Oj.
Mm. Så det gick bra.
Ja.
Men det var säkert en turbulent tid för henne också.
Ja.
Det där brutna benet där blev liksom många. Ja, Elsa, jag vet faktiskt inte. Men jag tror att en så stark kvinna som hon klarar sig alltid.
Ja.
Mm. Men det här gav mig väldigt mycket erfarenheter. Högt och lågt liksom. Och livet är ju så här. Det går liksom inte på räls för någon.
Det var verkligen både personligt och professionellt då, ska jag säga. Att,
ja.
Som du verkligen, ja. Det hände grejer liksom.
Ja, man kan faktiskt vara väldigt professionell och ändå ha lite stormigt i sitt privatliv.
Mm.
Och det är inte, de två sakerna hör inte ihop. Men jag kom hem i alla fall och min mamma låg då på sjukhus och kämpade verkligen stenhårt för att klara varje dag. Liksom. Så jag försökte sova med henne på nätterna. För hon blev väldigt ensam och kände sig ensam. Liksom.
Mm.
Så jobbade jag på Tullgarn då med våra unghästar och hästar på dagarna. Och så pendlade jag upp till Akademiska i Uppsala.
Mm.
Och då träffade jag din pappa.
Mm, just det.
Ja. Så det var, det gick liksom från det ena till det andra till det tredje, och det är säkert någonting här emellan som jag har hoppat över och både förträngt men också inte behöver berätta.
Nej, precis. Nej. Och någonstans i det här så tror jag att vi behöver liksom avrunda för en del två.
Ja, herregud, har man blivit över 50 så är det många delar, hör du.
Ja, verkligen, för vi har ju egentligen fått ganska mycket frågor där vi, folk vill veta. ja. Saker om dig. Förstår. Men det får vi helt enkelt ta i en del två. Inte bara veta saker, utan de vill ha tips. De vill ha veta mer om hur det är att vara mamma till elitsatsande barn. Ha ett gymnasium, vara egenföretagare, ensamstående, en mamma och kvinna. Så att, jag tänker att vi tackar för del ett här.
Ja,
och sen så ser vi fram emot en del två.
Tack så hemskt mycket.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.